vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är dagens evangelium ur Lukas 7 kapitel. Läser från 11 versen. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från stan gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: gråt inte. Och sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa: en stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och hela landet däromkring. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du har vunnit frälsning åt oss och gett oss ofattbart rika gåvor, ja, det eviga livet med dig. Hjälp oss så att vi inte glömmer dina frälsningsgärningar och din barmhärtighet. Lär oss idag att ta emot din förbarmande kärlek så att vi prisar dig. Amen. Ja, den här berättelsen om hur Jesus uppväcker änkans son i Nain, det är visa att han är herre över liv och död. För oss människor så är ju döden obeveklig. Den är förskräcklig, den är oövervinnelig, och den griper tag om alla människor utan åtskillnad. Och det går inte att förhandla med den. Den är obeveklig. Men för Kristus så är inte döden en oövervinnelig, förskräcklig eller obeveklig makt. Utan vi ser ju att han lätt vinner seger över döden bara med att säga ett ord. Stå upp, sa han till den döde där vid Nain. Kom ut, sa han till Lazarus. Och med ens så var döden utplånad och där var liv. Vi kan inte övervinna döden, och den som försöker, han har valt totalt fel fiende. Vi ska komma ihåg att det är ju Gud som en gång, och nu går vi tillbaka till tidernas begynnelse, Gud som en gång befallde oss att vända tillbaka till den jord vi är tagna från på grund av synden. Och Mose lär oss i den 90:e salmen att det är på grund av synden, och det är på grund av Guds vrede över synden som vi dör, som människor dör. Och det här är ju ingenting som vi kan ändra på. Och Jesus, han är herre över liv och död. Men han har kommit i vårt ställe. Han har uppfyllt lagen i vårt ställe. Han har lidit och dött i vårt ställe. Och han har uppstått och vunnit seger över döden åt oss. Och så ger han oss del av sin seger genom evangelium. För Jesus säger så här: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Och då skulle man ju kunna tänka sig att någon invänder mot det och säger att jag har aldrig sett någon troende som har övergått från döden till livet. Troende människor dör ju också. Och på det svarar Jesus så här. Och det är fortsättningen nu ur Johannes 5 kapitel. Den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst, och det som hör den ska få liv. Och då talar han precis om det han just har sagt. Alltså hur vi genom tron får del av hans seger över döden. Genom tron övergår från död till liv, alltså vi får andligt liv. Och så sen talar han om framtiden då han fortsätter. Till liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv, och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människoson. Förvåna er inte över detta, till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Och vi vet att Jesus har den här makten att med ett ord, med sin röst kalla människor ut ur graven. Och vi lär oss det i dagens evangelium, hur han säger ett ord och där är liv, döden är utplånad. Och därför att Jesus har den här makten så ska ju inte en enda människa bli kvar i sin grav, utan en dag ska alla höra hans röst och gå ut ur sina gravar. Och den som här i livet har hört Jesu ord och tror på honom, han har evigt liv och han kommer inte under domen, utan han har övergått från döden till livet. Men den som inte tror ska bli fördömd. Och det här är ytterst det enda som en människa, som kan föra en människa till fördömelse. Otron. Kristus är Herre över liv och död. Och han ger oss livet som en fri gåva. Och vi tar emot gåvan genom tron på ett löfte. Och det är ett löfte som han en dag ska infria. Nu tror vi på löftet. Han har visat att han har makt att infria det. Och han ska infria det så att vi en dag ser det med våra ögon och känner det i våra kroppar. Och hela vår existens, det är ju en gåva från Gud. I första trosartikeln, i förklaringen, så lär vi oss att det kroppsliga livet och alla våra förmågor, det är en gåva från Gud. Och han uppehåller oss varje dag bara av sin nåd och faderliga godhet utan att vi på något sätt har förtjänat det eller gjort någonting för det. Så vår kropp och vår själ, våra förmågor och alla våra dagar som vi får leva, det är en oförtjänt gåva från Gud och allt ligger i hans hand. Och det här det, att det är en oförtjänt gåva, det förstår vi bara vi ger oss lite tid att tänka efter. För vi har ju inte gjort någonting för att bli födda. Och vi har ju inte gjort någonting för att få växa upp. Och vi har heller inte gjort någonting som förtjänar att hjärtat slår och att vi andas och att vi får se med våra ögon och höra med våra öron och ta och ge med våra händer och gå på våra fötter. Och inte heller så har vi gjort någonting för det eller förtjänat att få leva på en jord så full av underbart liv, djur, fåglar och fiskar, vackra och nyttiga träd och växter och allting som tillhör Guds underbara skapelse. Och vi har inte gjort någonting och förtjänat ljuset och mörkret eller köld och värme eller sol och måne. Och ändå så tillhör allt det här Guds underbara skapelse och själva livet. Det tillhör oss lika väl som alla andra. Allt har Gud skapat, han har ordnat, han har designat det i sin vishet och sin godhet för vårt bästa. Och han ger oss allt ur sin generösa hand. Och så har han också gett oss det andliga och eviga livet. Och det lär vi oss i andra och tredje trosartiklarna med förklaring. Han har återlöst oss från alla synder, från dödens och djävulens makt. Det gjorde han när han sände sin son att vinna allt det här åt oss. Det har vi inte förtjänat på något sätt. Jesus fullbordade ju alltihop innan vi ens var födda. Och Gud skänker oss den frälsning som Jesus har vunnit genom evangeliet. Han föder oss på nytt med sitt mäktiga ord. Och att vi blir födda till andligt och evigt liv, det är ju ingenting som vi gör. Det är inte vårat verk, utan det är den helige andes verk som vi lär oss i förklaringen till tredje trosartikeln. Han föder oss på nytt och ger oss tron genom evangeliet. Och allt det här har han gjort helt oförtjänt, bara av sin barmhärtighet, sin nåd, sin kärlek, sin godhet, sin vishet. Och det lär vi oss i dagens evangelium. Lade ni märke till ett litet ord där? Vad det var som var orsaken till att Jesus stannade upp, trösta kvinnan där vid Nains stadsport. Vad var orsaken till att Jesus stannade, trösta henne och uppväckte hennes son och gav henne sin son tillbaka? Var det någonting som kvinnan gjorde eller hade gjort? Var det någon bön från hennes sida? Anges någon förtjänst att hon var värd det? Nej, jag tror att hon blev snarast förskräckt, kanske rädd, när det främmande människor kom emot henne och begravningsföljet. För vi ska komma ihåg att Jesus var ju inte ensam som kom, utan han kom tillsammans med sina lärjungar, 12 starka män och så ett stort följe som följde med. Och de flesta av dem var nog främmande människor. Vi får väl anta att Jesus också var främmande för henne. Och så kommer han fram till begravningsföljet och så säger han åt änkan: gråt inte. Vad hade han för makt och auktoritet att säga något sånt? Eller vad hade han för relation som gjorde att han kunde säga något sånt? Ja, han visade vilken makt och myndighet han hade att säga det alldeles strax. Det heter: han gick fram och rörde vid båren, bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus gav honom åt hans mor. Men vad var det som föranledde allt det här? Och evangelisten anger det när han skriver: när Herren fick se henne förbarmade han sig över henne. Så livets gåva, det har sin grund och orsak enbart i Herrens godhet, i hans barmhärtighet. Och då kan vi flytta över den här frågeställningen till oss själva. Vad är ursprunget, vad är orsaken till vårt liv, vår existens, vårt kroppsliga liv, vårt andliga liv? Varför har jag fått livet? Och varför har Jesus sökt upp mig så jag fått lära känna honom som min frälsare? Jag är inte säkert att orsaken finns inte i oss själva. Vi har blivit födda. Vi har ju inte fött oss själva, utan vi har blivit födda både till kroppsligt och andligt liv. Så vi har fått livet. Det är en gåva. Det är på grund av Herrens kärlek och godhet som vi lever, rör oss och finns till. På grund av hans förbarmande kärlek som vi har nåtts av evangeliet och tagit emot Guds fasta löfte om evigt liv. Så vi står där bara som mottagare av Herrens godhet. Och för allt det här så kan vi bara tacka och lova och tjäna och lyda honom. Men det är så lätt att vi glömmer vad vi fått och vi glömmer att prisa Gud. Ibland blir livets bekymmer stora för oss, och när vi är mitt i smärtan så blir smärtan stor för oss. Och livet kan bli en sån smärta att det blir svårt att tacka för själva livet, när livet är en smärta. Och vi glömmer ofta att tacka för evangeliet, fast den evangeliet gång på gång påminner oss om samma sak. Att så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och inget av det här, Herrens godhet, är självklarheter, utan det är någonting som Herren ger oss helt oförtjänt av sin faderliga godhet och sin nåd och sin barmhärtighet. Det här livet, både det kroppsliga livet och andliga livet och tryggheten i Guds rike, det är gåvor som vi äger och som vi behåller hur än stunden är för oss. Och Guds gåvor, de är ojämförligt mycket större än våra motgångar, och den härlighet som han har lovat oss är ojämförligt mycket större än vårt lidande. Och därför behöver vi alltid tacka och lova honom, även om Även om vi får drabbas av en stor sorg liknande den vi förstår att den här kvinnan hade som var änka och förlorat sin enda son. Vi ska komma ihåg vad Paulus skriver. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och när det är så, då har vi ju egentligen alltid anledning att tacka och lova. Vi har all anledning att känna stor respekt för Herrens makt, vördnad och respekt för hans makt och för hans godhet, hans barmhärtighet och vishet. Hela skapelsen förkunnar ju Herrens makt och härlighet. Och i evangeliet får vi uppenbaras för oss hans härliga och mäktiga frälsningsgärningar. Och vi har all anledning att tacka honom för hans förbarmande kärlek. För det första för själva livet, vår existens. För syn och hörsel och hälsa. Och sen för evangeliet och tron. För det andliga och eviga livet. För löftet om uppståndelsen på den yttersta dagen. Då vi ska möta honom i hans härlighet. Så Jesus har visat att han har makt över liv och död. Han har visat att han är livets herre. Så är dagen mörk för oss, är den ljus för oss, så tillhör vi honom i alla fall. Det gör ingen skillnad. Vi tillhör honom hur än vår dag ser ut, och det kan vi vara oändligt tacksamma för. Så låt oss av dagens evangelium lära oss att uppskatta Herrens rika gåvor som han ger oss, utan att vi förtjänat det, bara av sin barmhärtighet. Så vi prisar honom. Och mycket av vår klagan skulle nog försvinna och bekymren få rätta proportioner om vi gjorde som konfirmanderna gång på gång. Repetera och öva för oss själva förklaringarna till trosartiklarna. För där blir vi ju påminda om alla de här goda och rika gåvorna som Herren ger oss. Gud har inte gett oss det kroppsliga livet. Han har inte gett oss livet och allt det vi lär oss i första trosartikeln för att det ska sluta i smärta. Och för att vi till slut ska bli kvar i graven och aldrig lämna den. Utan han har sänt sin son som vunnit förlåtelse och liv åt oss. Och så har han sänt oss sin gode ande, den helige ande. Att ge oss den frälsande tron på Jesus och bevara oss till evigt liv. Så vi har ett fast hopp om att vi ska leva tillsammans med vår frälsare. Han är den uppståndne. Han är livets herre, han är vår frälsare och han är vår broder, och honom tillhör vi. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har förbarmat dig också över oss, sänt ditt ord till oss och din ande och gett oss det eviga liv som du vunnit åt oss. Lär oss att komma ihåg att du är livets herre som vunnit livet åt oss och att vi äger en skatt i himlen. Hjälp oss att tacka och tjäna dig med hela vårt liv, varje dag, hur den än ser ut. Det är vi om i Jesu namn. Amen.